Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Dramatiken fortsätter i damallsvenskan, både i toppen och i botten. Ute i Europa så levererar svenskorna. Och frågan är väl om svensklaget, regerande mästarinnorna Rosengård, kan göra det också. De har tagit sig till Champions League, men de fick en riktig madrömslottning, eller?
Ja, det var väl ändå den bästa gruppen vi kunde få, va? Nej, det är lite skrattretande faktiskt att vi fick det värsta tänkbara. Så joggingskorna kommer knytas på.
Ja, och mitt i allt det här så finns det något som upprör såväl landslagsspelarna som experterna. Det handlar om matchen mellan Rosengård och Barcelona.
Jag tycker det är katastrof.
Det håller inte, det liksom finns inga ursäkter nu och jag tycker bara så här, lös det. Det var min kommentar kring det, bara det finns inte på kartan att det ska ske bara.
Just nu så är det ju landslagsuppehåll, så hur ska Sverige ställa upp mot Spanien och Frankrike? Våra experter får ta på sig förbundskaptenhatten och ja, det kommer en och annan skräll. Och ni hör ju att det som vanligt är ett fullspäckat avsnitt. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Då säger vi varmt välkomna, nu kan jag inte säga till studion i Stockholm, utan jag säger verkligen varmt välkomna till Spanien och Córdoba, där jag, Anna Rydén, befinner mig. Det svenska landslaget är på läger. Det ska vi givetvis prata en del om, men jag säger också välkommen hit till Saga Fredriksson, Viaplay-expert på plats i Malmö för tillfället, misstänker jag.
Stämmer bra det, och tack så mycket för ditt välkomnande.
Och du, grattis i efterskott. Sånt smyger du med alltså.
Jajamän, försöker hålla det low-key förutom på min egen Instagram. Där blåser jag på stor. Nej, men det var en bra födelsedag idag.
Härligt, vi säger också välkommen till Per Lagerström som befinner dig i Uppsala, eller?
Ja, Uppsala idag, tack så mycket. Det är inte Spanien, men det är trots allt Uppsala.
Ja, det är ändå fint. Kanske inte riktigt lika varmt, misstänker jag, för här... Ja, jag blir varm bara av att titta ut genom fönstret, det är som varmast just nu när vi spelar in det här. Och men vi ska väl inte dra ut på det, för vi har väldigt mycket att snacka om. För ovanligheten skulle, är det någon som är förvånad? Nej, högst troligt inte om ni har lyssnat på något avsnitt tidigare. Vi börjar med snabbfrågorna då. Vilket var egentligen snyggast? Sofie Bredgårds mål mot Brann eller Sofie Bredgårds mål mot KIF Örebro?
Alltså jag älskar Anna att du alltid liksom... kommer med de svåra frågorna, för senast fick jag en hel del jobb och det här var ju inte lättare, för att alltså brandmålet, det var det sjukaste jag har sett. Alltså hon drar sig in i banan med sin vänsterfot och bara curlar den i bortre. Men sen så kom hon mot KIF Örebro och så kör hon ett långdistansskott på samma sätt, och det är liksom hur ska man kunna avgöra vilket som är snyggast? Men jag fick ändå väga in lite här och tycka att värdet av första målet, alltså målet mot Brann, kändes lite viktigare på något sätt med tanke på skedet i matchen och hur det såg ut i den matchen. Så jag säger första målet mot Brann där, det får faktiskt anses vara snyggast.
Håller du med, Per?
Nej, det gör jag inte. Frågan var snyggast, inte värdefullast. Nej, men jag tänker ändå kanske då att... undrar inte om det är ännu svårare att få den träffen hon får mot Örebro. Hon får en ruskig träff på bollen, får som fart där. Så att för mig då är det lite snyggare om jag måste välja. Men det var svårt.
Nej, alltså Per, alltså förlåt. Men om du slår till bollen från distans så är det bara att gå på kraft och tryck. Men ska du köra den curlen som hon har mot Brand, det är något helt annat. Så där, nej. För en gång skulle vi inte med varandra, och det är väl kanske för väl.
Det låter som vi får ta in en utslagsröst här och... Nej, jag tänker inte vara utslagsröst. Vi frågade en av Sofis lagkamrater däremot som trodde att Sofie var galen när hon avlossade det där skottet mot Brann. Hon heter Olivia Skog, och frågan är då, vilket är snyggast? Det mot Brann eller det mot KIF Örebro?
Snygg, om vi bara pratar snyggast så tycker jag det mot KIF Örebro. Men viktigast helt klart mot Brann.
Mm, Olivia Skog håller alltså med Per att det mot KIF Örebro var snyggast. Men som dig Saga, det var viktigare med det mot Brann. Så att ja, alla får väl vara vinnare i det här. Härligt. Enkelt. Men utöver det då, vad är det snyggaste vi har sett i veckan?
Jag tycker att det är lätt att glömma de här fantastiska skotten, men vad mycket snabb. Jag tittar på Kyra Cooney-Cross mål mot Piteå. Det är någonting utöver, alltså den liksom känslan, det är alltså hon har ju hur bra koll som helst på vad målvakten är, och ut det så har hon blicken för spelet, den är många, och sen utför den aktionen med den. För den träffen på bollen, det är kanske ännu svårare att få den. Du måste få den över chippen in. Ja, det är ruskigt snyggt utfört i en liksom kvalitativ fotposition när alla spelare är på plats. Så att, ja, den, jag är, det är ett fantastiskt mål.
Den har jag faktiskt också skrivit upp. Så det var ju för väl att vi har någonting här gemensamt här. Men jag kontrar ändå med Hanna Sjödahl första mål i damallsvenskan. För Vittsjös del, ung talang som också har landslagserfarenhet bakom sig. Men gjorde sitt första mål mot Umeå och det var en riktig rökare. Så det var kul att se.
Mm, bra kandidater båda två, får man väl ändå säga. Vad förvånat är det mest veckan som har gått då?
Jag får väl ändå säga vilken otrolig utslagning det blir mellan Häcken, Linköping, Häcken ska jag säga. Jag hade inte förväntat mig att det drog iväg på det sättet, ska jag vara och säga.
Vi kommer tillbaka till den, Per, vad har du?
Ja, men jag tänker lite grann på Kristianstads poängtapp. Kanske inte att det skulle bli tajt, men att de leder matchen och sen så avslutas det mättet. Jag såg bara, jobbat med annat bland annat, och de tar ledning med 1-0, tänker det här är klart, och sen slutar det 1-1. Det var lite oväntat med den hysteriska formen och det forwardsparet som de har där. Så att det var lite överraskat för mig.
Om vi ska blicka utåt då lite, vem är veckans svenska i Europa?
Ja, men jag tycker att den här veckan är lite speciellt, för att det var ganska kul tycker jag när man spanade lite i Europa. Då har jag den här frågan, och det är ganska många svenskar som har levererat, och därför jag liksom ville tala lite om det här, att från att Holmgren har fått stått sin första match till att Emma Lind står i Roma till att Bennison hoppar in och gör liksom avgörande målet, allt sånt där. Freja Olofsson startar i Real Madrid, alltså det är väldigt mycket positivt, men trots det kanske liksom gammal äldst på något sätt, att ändå att Aslani har fått att AC Milan vaknar upp och de gör liksom, gör två mål och liksom leder det laget som hon sa att de skulle göra innan hon fick lite kritik i början när Milan förlorade. Det är för mig, är det en liksom en, alltså det är riktig stjärnspelare som liksom säger vad man ska göra och sen börjar de leverera. Så att Aslani är för mig veckans svenska i Europa.
Man gillar ju det. Framför, alltså man kan ju alltid spekulera det. Jag tycker man likställer ju liksom både Zlatan och Aslani med varandra. För de har lite samma approach till saker när de pratar om sina prestationer. Och det är väl det som är så häftigt med båda två. Att det är sällan de inte lever upp till de förväntningarna. Så jag kan ju vara benägen att hålla med. Jag tycker det är, jag gillar ju det självförtroendet. Så länge man gör jobbet och så länge man hela tiden bevisar att man har det i sig. Och det får man väl verkligen understryka att Aslani har.
Mm, jag tycker det är härligt, bland det första där du var inne på Per också, att Emma Holmgren faktiskt får stå i Lyon nu. Hon hade ju lite turbulent i fjol när hon inte fick stå på grund av att hon inte då kunde kommunicera på planen enligt tränaren riktigt. Och vi får väl se nu, målvaktsfrågan lär väl vara någonting som diskuteras i landslaget nu också i och med att vi saknar Jennifer Falk på plats här i Cordoba. Vi får se hur Peter Gerhardsson tänker där, och vi ska höra hur ni tänker också om en stund när vi går in på landslaget. Men tillbaka till Sverige igen. Saga, du var ju inne på den här Häcken-Linköping-matchen. I och med det, är guldstriden avgjord nu?
Ja, alltså både ja och nej skulle jag säga. För tittar man på deras spelschema, så om man utgår från både Linköping, Rosengård, Kristianstad har jag tagit med i den här beräkningen. Jag ger dem alla vars 6 givna poäng. Eller så här, jag antar att de skulle kunna ta till, alltså ganska, jag hatar att säga enkelt för det finns inga enkla matcher, men någonstans ändå där. Men de matcherna som jag tycker blir mest intressanta är ju när till exempel Kristianstad ska möta både Rosengård och Linköping. Rosengård ska då givetvis möta Kristianstad men också Eskilstuna. Och sen har vi Linköping som ska möta Piteå och Kristianstad. Så det är ju det är två lag för varje lag som har risk eller chans, kan man väl säga, att svänga det här på ett sätt som gör att man inte kan helt förutspå vad slutet blir. Men samtidigt är det ju ett försprång för Rosengård, så jag har svårt att säga att de släpper det. Men då har beräkning att de också ska spela Champions League. Så att om jag ska svara på din fråga så säger jag väl nog ändå att jag tror Rosengård klarar det. Men samtidigt, allt kan hända, och det handlar lite om hur Linköping och Kristianstad orkar formmässigt. För det är ju tuffa matcher såklart.
Du garderar dig friskt, Per.
Ja, hon garderar friskt ju. Men jag vill säga att den till, får man säga 99%, ja, den är avgjord. Rosengård, de här 5 poängen avgörande. Det enda då, brasklappen, man får gradera lite, inte friskt utan lite, det är Kristianstad tycker jag, som har Rosengård kvar att möta. De kan vinna mot Rosengård, absolut. Men då måste ju Kristianstad gå rent i alla. Sen vet man då att det finns en sista omgång liksom där Rosengård ska åka till Grimsta och möta Brommapojkarna. Det är klart att de skulle kunna bli en 0-0-match där. Det är inte helt omöjligt. Men Kristianstads schema också ganska tufft. Så att, det är väl min enda brasklapp. Jag tror det är bara Kristianstad som kan utmana.
Mm, vi får se 4 spännande omgångar kvar efter det här landslagslägret. Men det är ju också så att Hedvig Lindahl faktiskt fick vara med och vinna sin första match sen hon kom tillbaka till Sverige och med sitt Djurgården då. Men samtidigt i det här derbyt mot AIK så fick hon sig en känga av supportrarna som höll upp banderoller med texten "Vi är oönskade gäng i Lindahls liga. Hedvig, du får oss aldrig att tiga." Vad är er reaktion på det som händer på stadion?
Ja, att det är, tror jag, ganska tufft för Hedvig Lindahl såklart. Hon har ju gått ut och varit tydlig med det. Och att liksom fanskulturen, som det är, man kan tycka vad man vill, men det är en del av svensk idrott. Och när man har fått fansen på fel sida, som hon har fått nu, är det oerhört svårt att ta sig ur det. Så att jag tror att det är jobbigt. Jag är övertygad om att det är otroligt jobbigt. Det är såklart tråkigt att se att en av Sveriges liksom största förebilder i damfotboll liksom har hamnat på kant med sina egna supportrar. Jag tror att Djurgården, liksom, nu börjar man jobba på det här. Lindahl kanske, liksom, Djurgården har skyddat henne lite grann. Hon är lite mer restriktiv med intervjuer. Jag är mer rädd för att det här kan göra att Hedvig Lindahls liksom glädje till fotbollen och fundering på vad ska göra i livet kanske går snabbare. Och att det kan resultera i att vi inte ser Hedvig Lindahl i damallsvenskan nästa år. Men har inga belägg för det, men en viss oro för det.
Ja, alltså där kan jag väl bara stämma in egentligen, för jag tycker att jag fick typ en klump i magen när jag såg hela situationen, och framförallt så har jag väldigt svårt att se, eller så här, min spekulation när Hedvig kom till Djurgården var ju att hon kanske också såg en framtid som kanske någon slags ledarroll, jobba med laget eller klubben, föreningen på något sätt, och jag har väldigt svårt att se att hon ska kunna göra det när man inte har stöttningen från sina supportrar. För att då är det hela tiden någonting som är infekterat. Och det känns som att de har kommit så fel från början ihop. Så att jag tycker bara att det är jättetrist att se. Och sen som Per säger, att det här kanske också kortar ner hennes karriär ännu mer. För att man känner kanske att, eller hon då, känner att hon inte är önskad. Och det, ja, jag lider med henne faktiskt. Jag tycker det är, tillbaka till att jag kan förstå att supportrarna har jättemycket passion för sitt lag, och jag kommer aldrig tycka det är negativt, men det är väldigt ovanligt att man ser att supportrar vänder sig mot sina egna, om det inte har hänt någonting så här jättedramatiskt. Och jag vet inte, det känns bara som att de har blivit stort, jag ska inte säga missförstånd, men de har ju inte gått in på rätt blad tillsammans från början, och det är trist bara.
Mm, det är ju en fråga som flera av landslagsspelarna har fått här också, som ju känner Hedvig väldigt väl, och de är ju också då, stöttar Hedvig i det här och inne på lite det du är inne på, Saga, med att det rör sig ju kanske från början om ett missförstånd, att det har blivit miss i kommunikationen, man har misstolkat varandra, allting har blivit fel, Hedvig vill bara väl, som Zecira Musovic då, målvaktskollegan i landslaget, tryckte på, att är det någon som känner Hedvig så vet man att allt hon vill är att det ska bli bra för alla, men här verkar det ju då ha blivit lite fel. Vi får väl se om det här är sista gången vi diskuterar det här, eller om det kommer att keep on going, för det är ju inte första gången vi diskuterar det här i podden. Men med det är snabbfrågan över, och det är dags att gå in på dagens ämne.
Vi börjar med Champions League-lottningen då.
Ja, kan vi göra det? Ja.
Vad
Tillbaka till Italien. Oop, oop. Nej, men det känns bra. Ska bli kul.
Hur blir det att ställas mot dem direkt?
Nej, men det är som sagt, jag tycker det känns, det ska bli faktiskt kul att komma dit. En fantastisk arena och känner typ alla i laget, så det ska bli kul.
Har du som att du känner den här gruppen ganska väl också, för ni ställs mot Lyon som
ja, där också. De har vi också haft varje år, känns det som. Så att det är så här, ja, igen liksom. Men, ja.
Ja, det där var Lina Hurtig som vi hörde, vars Arsenal då ska åka till Turin och möta Juventus. Och ja, Saga, vad tänker du när du hör Linas reaktion på C-lottningen?
Hon var väl inte jättenöjd att det var Lyon igen liksom. Alltså hon är så rolig tycker jag. Nej men hon är väl charmig. Verkar ju också väldigt taggad på att åka till Juventus där igen. Men hon är för skön bara. Men det är ju en intressant lottning på alla sätt och vis, måste jag säga.
Ja Per, vad tänker du om den där gruppen och Lina som då får åka och möta både Lyon och Juventus igen, och Juventus som får möta Lyon för typ 150:e gången i Champions League, så då går det inte att lotta något annat än Juventus mot Lyon?
Man kan ju tro det, men jag tror att hon kändes ganska avslappnad, Hurtig, tycker jag ändå, men med det sagt så är det en riktigt, riktigt tuff grupp. Arsenal hade ju lite kämpis även mot Ajax i playoffen här, och att den är inte given. Det är ju tre lag som jag tycker är upp. Juventus som har ju ambitioner att inte bara liksom gå vidare till gruppspelet utan ta sig vidare längre. Så att det där är ju ett riktigt getingbo bland de tre, tycker jag. Så att det är en otroligt tuff grupp.
Ja, det får man säga, och det är ju många tuffa grupper i det här. Men om vi ska hålla oss till Sverige lite först, för vi har ju faktiskt Rosengård i det här gruppspelet som tog sig vidare då efter segern mot Brann. Och Saga, vad är din reaktion på den gruppen som Rosengård hamnade i?
Åh, gudars. Jag tänkte, shit vad kul, Barcelona kommer till Malmö, tänkte jag. Nej, men alltså det är ju en helt galen grupp som de har fått. Samtidigt är det rätt så mäktigt att se liksom ett svenskt lag i den kombinationen, precis som Häcken förra året såklart. Så att Barcelona, Bayern München, Benfica, det är... Per sa att grupp C kändes lite... som ett getingbo, det här är ju minst lika tufft här i grupp D såklart.
Du Saga, innan vi släpper in Per här, så är du ju inne på någonting. Vad kul att Barcelona kommer till Malmö. Undrar om UEFA också tycker det. Det är ju så att de alltså har lagt Rosengårds hemmamatch mot Barcelona samma dag som Malmö FF spelar i Europa League. Alltså två UEFA turneringar där det är matcher i Malmö samma dag. Vi kan väl börja med att lyssna på hur Olivia Skog reagerar på när hon får höra att det är så det ligger till.
Men nu när de kommer till Malmö så spelar Malmö FF samtidigt i Europa League. UEFA alltså lagt hemmamatch och Malmö FF hemmamatch.
Ja, det var ju trevliga nyheter. Som vanligt så krockar det och så blir det sämre för oss. Men det går inte att ändra, antar jag.
Jag tycker det är katastrof. Det hjälper ju inte på traven att försöka få publik eller liksom locka till matcherna. Speciellt när det är en sån stor match. Och för supportrar som kanske går på båda, alltså Malmö och damerna, eller på hockeyn, så blir det en dag man får välja. Liksom. Så att det är inte optimalt alls. Och det är ju verkligen någonting som behöver bli mycket bättre.
Vilka tror du förlorar mest på det?
Jag tror att vi fotbollslagen som förlorar, vi damer som förlorar mest på det såklart. Om det blir en tävling om vem som får mest publik så... Folk går ju med till herrarna, men vi behöver ju då den hjälpen att kunna visa att vi också har match, så att det inte krockar med en annan match. Liksom. Så att det blir vi som förlorar det långa loppet.
Ja, och sist där hörde vi Nathalie Björn, numera i Everton, men har ju ett förflutet i Rosengård, som är inne på att det här är katastrof, Per. Vad tänker du om att UEFA inte kan lägga matcherna som ska spelas i Malmö olika dagar?
Jag förväntar mig att UEFA kommer ändra det här faktiskt. För att jag tycker att det är självklart att liksom två Europa-matcher i samma stad inte ska göra det. Och tar vi det bara någon månad tillbaka så spelar AIK och Djurgården Conference League skulle spela samma veckodag i Stockholm. Det ändrades så att ena laget får börja borta på grund av den anledningen. Så jag hoppas att det här bara blir en lottning och så kom det så. Och sen nu kommer UEFA fått informationen, så förväntar jag mig att man byter här. För det är liksom... Det är fotboll och det är självklart att en stad inte ska arrangera två sådana Europamatcher samma dag för mig.
Och Saga, de är inne på att det är damfotbollen som blir förlorare på det här. Du som håller till i Malmö, håller du med?
Ja, men det är klart. Det finns ju egentligen ingenting att orda om. Jag tycker att det är såklart så att, att supporterna ska inte behöva välja under en sån dag. Det är, alla vill gå och se de här matcherna. Så jag tycker det blir bara så problematiskt och det är så tröttsamt, ärligt talat, att det här händer gång på gång. Jag är otroligt trött personligen på att det hela tiden går ut över att damfotbollen åt sidor sätts för att... Alltså, det håller inte. Det liksom finns inga ursäkter nu och jag tycker bara så här, lös det. Det var min kommentar kring det. Bara det finns inte på kartan att det ska ske bara.
Nej, vi får se om UEFA kliver in och reder ut det här och kan se till att ändra den krocken. För det är klart att Olivia Skog var inne lite på det här att ja, men Barcelona kanske kan dra lite extra besökare. Problemet är väl att en del av dem kanske redan då är på väg på MFFs match. Så ja, vi får väl se vad som händer där. Men Saga, du var ju också inne på att den här gruppen är ju nästan identisk med den som Häcken fick i fjol. För att man får möta både Bayern München och Benfica. Skillnaden är då att vi byter ut Lyon som till slut vann hela skiten i fjol mot Barcelona som var i final. Så ja, Per, kommer Rosengård att ta mer poäng än vad Häcken gjorde?
Det får man ändå hoppas, även som du är inne på. Det är ju ruskigt tufft. Liksom. Det är lika tufft som sist. Lyon, Barcelona, kanske Barcelona, även fast Lyon vann, är ett tuffare lag att möta med den bollkontrollen de har. Så att, med det sagt så, liksom, så såg man redan i år att Häcken hade gjort sin läxa lite grann i Champions League. Inte på så sätt att de hotar PSG, men de spelade ett spel som gav dem själva chansen. Hade mycket väl kunnat bli oavgjort borta i Paris. Och jag hoppas att Rosengård har tittat på det där. Och vi har inte riktigt sett hur, liksom, hur de kan spela på ett alternativt sätt. För det är det jag tror de behöver göra. De har skickliga liksom, försvarsspelare. Kanske om de spelar lågt på det här, liksom, de här backlinjen ännu bättre. Jag tänker liksom, när de får sitta ihop framför dem, inte behöva öppnas upp. Det finns omställningsspelare, såklart Olivia Skog, men finns också targetspelare högst upp. Mimmi Larsson kan springa själv, men man kan sitta in Sanders som ett uppspelspunkt. Så jag tycker det finns spännande ingredienser i laget, men jag tror att de måste anpassa väldigt, väldigt taktiskt och försöka ta någon poäng här och där. Och sen så när allting stämmer så kan man göra första målet, hålla nollan. Så att, absolut att de är inte närheten av att vara favoriter och gå vidare. Men jag tycker faktiskt och tror att de kan ta mer poäng än vad Häcken gjorde, som endast var en seger mot Benfica.
På med löpskorna, sa Olivia Skog, Saga. De lär få springa mycket. Tror du att de har det i sig också, där, det taktiska spelet, och kan anpassa sig till Europa?
Ja, men gud ja. Alltså, jag tycker mig ändå sett det i damallsvenskan också, att man har spelat helt annorlunda mot Häcken. Man har spelat helt annorlunda mot Linköping, där man bara egentligen stänger och försöker kontra. Och det är den melodin som Rosengård behöver köra mot de här riktigt bra lagen. Så att jag tycker det har börjat bakas in i deras identitet det här året. Som jag, alltså man har ändå följt det här laget så många år. Och min historik där också, att man har alltid varit spelförande. Men i många av de här matcherna som har varit tajta i toppstriden, även mot Kristianstad ska jag säga, så har det inte varit så att man har velat ha taktpinnen. Man har inte alltid velat ha bollinnehav. Den faktiskt varit ganska bekväm med att säga vad.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Goda, ni får ha bollinnehavet och sen så jobbar vi med kontringarna, och där tycker jag väl att man har rätt personal för det nu, för om man tittar på Sanders men också på Karin Lundin, de är ju en uppspelspunkt, de kan också hålla i den här bollen, vara lite tyngre än vad kanske Kulashi kan vara i den rollen, och då har man ju springare som Larsson, Skog, där jag tycker Larsson måste komma i en mer djupledsroll till exempel, så att där känner jag att det kanske finns en plan som redan har börjat byggas fram, även om det inte har sett så tydligt i damallsvenskan med tanke på att de ändå är så pass överlägsna där. Så lite mer poäng tror jag ändå de kan lösa. Sen om de kör över något lag har jag väldigt svårt att se.
Och så bara för att lägga till där.
Vi får se, det drar ju igång. Ja, kör.
Nej, men jag vill bara lägga till med tanke på det. Vi pratade om henne i början här med Sofie Bredgård. Men den liksom formkurvan som hon är i och den utvecklingspotentialen, de där skotten, då är ju klart de går in i Champions League också. Alltså, hon är ju på väg kanske att ta ett riktigt genombrott. Och en sån spelare i en trupp, lite jokerspelare som kan göra av, det gör ju att det blir lite kittlande. För hon kan hitta på vad som helst, när som helst. Det gör, jag tycker, då ökar chanserna att överraska, för det är det skulle innebära, tycker jag.
Ja, men så är det ju, och det tycker jag det är ganska läckert, för att i damallsvenskan vet ju folk vad Bredgård går för. De har redan koll på, de har scoutat henne, de har spelat med henne så många gånger, och ibland, ändå står vi ibland och kommenterar och säger, ja, men ni vet att hon ska bryta in något, ni vet att hon skjuter med sin vänsterfot, hon lyckas ändå i damallsvenskan. Så precis som Per säger, tänk då när vi ser henne i ett scenario där motståndaren inte har koll. Alltså det öppnar upp för henne att göra det hon är briljant på. Så det, ja, man längtar ju såklart till de här matcherna.
Ja, det gör man. Och för er som inte har läst om Sofie Bredgård och hennes tuffa tid som hon ju faktiskt har gått igenom och ändå levererar på det här sättet, kan ju gå in och göra det på Sportbladet. Där förklarar de bland annat då målgesten efter drömmålet mot Brann när familjen fanns på plats och hur mycket de betyder för henne. Med det så lämnar vi då Rosengård och går in på, vi har ju pratat om hur otroligt tuffa de här grupperna är. Så ja, vilken är egentligen dödens gruppsaga? Vilken är den allra, allra tuffaste?
Jag stod väl mellan A och D. Jag ska ta fram de här. Grupp A är ju Chelsea, PSG, Real Madrid och, åh herregud.
Kom igen.
Hur säger jag det? Jag tror det är fel stavat.
Nej, jag tror att man säger väl Vlasnia ungefär. Zecira Musovic kunde inte heller uttala det här, ska vi säga. Hon alltså, sa det albanska laget alltså, i den här gruppen. Så.
Fan vad fint att vi har Zecira med oss i det här. För jag kände bara så här, men hur säger jag detta? Okej, men den känner jag spontant. Att har man Chelsea, PSG, framförallt Real Madrid i den, alltså de kommer ju tampas om de här poängen. Men sen får vi också säga att herregud, grupp D som Rosengård befinner sig i mot Barcelona, Bayern München, Benfica, det är en tuff, alltså de är brutala båda två, så att jag håller faktiskt de två grupperna högst om du måste välja, för det vill ju ofta att jag ska göra, och sluta, vad sa vi, täcka alla.
Ja, inte helgardera det här.
Nej, jag vet, okej. Men jag säger grupp A, det får väl ändå vara dödens grupp då.
Håller du med, Per?
Nej, jag tycker grupp C är faktiskt tuffare med liksom
grupp C?
Ja, men Juventus, Arsenal, Lyon. Alltså att det är tre lag som alla kanske har räknat hem och går vidare i det. Det kanske, jag vet inte om Real Madrid räknar hem det och jag vet inte om Rosengård räknar hem det. Därför tar jag grupp C. Men även ett Zürich som jag tror inte kommer bli en slag. De kommer inte gå vidare, men de kommer kunna ta poäng. Så att, för mig är grupp C den tuffaste gruppen.
Lina Hurtig kanske håller med. Det är oklart, vi får väl se vad som händer i den där gruppen. Juventus var ju ett riktigt getingbo i fjol också, när man då mötte Wolfsburg och Chelsea och slog ut Chelsea i den matchen. Men ni har ju inte nämnt den gruppen som Wolfsburg befinner sig i nu överhuvudtaget. Grupp B, Per, är det så att det är en röd matta utrullad för Wolfsburg här rakt in i kvartsfinalen?
Ja, det är det. Och det var ju här man satt och hoppas att Rosengård tänkte att byta ut St. Pölten mot Rosengård här. De har haft världens chanser åt svensk lag som då skulle jag säga att Rosengård hade, även Slavia Prag är högt rankade, men Rosengård har varit favoriter och gått vidare. Så där hade vi väl haft Rosengård. Wolfsburg, ja, de kan bara förbereda sig för slutspel i Champions League. Det är ingen snack om det.
Håller du med, Saga?
Ja, absolut. Alltså verkligen, bara skriver under på det Per säger.
Det är enkelt när ni är överens. Vi kan väl höra om Wolfsburgs svenska Rebecka Blomqvist håller med också, eller vad hon säger efter den här Champions League-lottningen.
Ja, men det är klart, på förhand om man tittar på alla lag och sådär, så är det ju egentligen så, av de 16 lagen som är med så är det ju 16 bra lag. Sen är det klart att man kan sia om det och det, men jag tror att det kommer bli tufft, och det är tre lag som kommer stå upp bra på olika sätt, tror jag. Så att det blir spännande, men såklart vi känner att vi ska gå till en kvartsfinal, absolut.
Om du jämför den här med den gruppen ni hamnade i fjol, vad säger du då?
Ja, nej, men det är klart, det var ju tuffast möjliga förra året där, och det blev, vi alla slutade på 11 poäng till slut också, så det visar väl hur tuff den gruppen var. Sen, det är ju som så, man vet ju aldrig heller, men vi hoppas såklart att vi går vidare i år också.
Ja, de ska ju bara till kvartsfinal helt enkelt, Wolfsburg som ju gick till semifinal i fjol, där fick se sig besegrade av Barcelona, mycket tack vare då segern på Camp Nou för Barcelonas del. Det var ju faktiskt så att Wolfsburg vann returen i det där semifinalmötet. Något så ovanligt som att Barcelona förlorade i fjol, det var ju där och i finalen som det skedde. Men om vi ska avsluta det här Champions League-snacket då med vilka tar sig vidare. Vi tar grupp för grupp, och på grupp A så får du börja, Saga. I den gruppen har vi alltså Chelsea, Paris, Real Madrid och Vlasnia.
Jag tror PSG, Chelsea.
Säger du emot, Per?
Nej, det gör jag inte, håller med.
Grupp B då?
Ja, men det är Wolfsburg. Jag får väl... Jag tror ändå Slavia Prag, tjeckisk fotboll, de är ganska bra tycker jag. Så det är, de två, det är lätt att säga de mest rankade lagen, men jag tror att det blir de två som går vidare.
Och jag håller med.
Härligt. Grupp C då? Lyon, Arsenal, Juventus och Zürich.
Då tror jag Lyon och Arsenal.
Ja, det håller jag med Saga om. Tror kanske inte Sembrant. Skulle kul att höra. Annars brukar landslagsspelaren hålla med oss här, men jag vet inte vad Sembrant skulle säga om det där eller Nildén. Men jag har väldigt svårt att se att Lyon skulle missa det här. Arsenal... det kommer att stå mellan Arsenal och Juventus. Men jag håller helt med att Arsenal kommer klara det här. Och de bör klara det. Jag tycker att de har bättre trupp än Juventus spelare för spelare.
Vi får väl se grupp D då. Kan det bli en skräll i den gruppen, eller går det säga något annat än att Barcelona och Bayern tar sig vidare?
Det blir ingen skräll. Det blir Barcelona och Bayern München. Och för att skratta, jag vill inte att det ska vara så. Jag vill att Rosengård ska klara det. Men alltså det vore helt absurt, ärligt talat, om de inte lyckas lösa det, enligt mig.
Ja, Olivia Skog var inne på att det var en skrattretande lottning när hon såg det här. Så att, ja, vi får väl se. Det drar ju igång här i oktober. Och vi ser fram emot de här matcherna. Det blir ju många bra matcher att se under det här gruppspelet. Med det så lämnar vi Champions League. Vi tar oss till Sverige och Damallsvenskan. För hemma i Sverige så pågår ju just nu kampen om att få någon av de där kvalplatserna till Champions League nästa säsong. Sverige har 3 platser och vi kan väl börja med att lyssna på Häckens Filippa Kurmark.
Ja, men sett i våren så är vi absolut inte nöjda. I höst nu har vi haft som mål att ta den här sista Champions League-platsen. Ett eller annat, 2 eller 3 då. Och det är fortfarande målet. Och nu har vi 4 matcher kvar och går vi rent de matcherna så ser jag ingen anledning till att vi inte kommer klara det. Så jag tror stenhårt på oss.
Ganska så nöjd i helgen, för nu så har ju Häcken faktiskt blandat sig i kampen om Champions League-platserna på riktigt igen. Gänget från Hisingen verkar dessutom trivas väldigt, väldigt bra i Linköping. Det tog inte lång tid för dem att påpeka att ja, hörni, bara så ni vet så vann vi ju här med 7-0 här om året. Det var där de säkrade SM-guldet. De vann med 3-0 i fjol. Nu blev det 5-1. Men den här gången är ju Linköping verkligen ett topplag som hade någonting att spela för. 7-0-segen där när Göteborg säkrade guldet, som de ju då var. Då hade Linköping inget att spela för. Saga, vad var det som hände i Linköping egentligen?
Alltså jag har ärligt talat har aldrig sett Linköping vara så tafatta som de var den här matchen. Alltså det här året ska jag säga då. Det som hände var egentligen att Häcken spelade precis som de egentligen gjorde på hemmaplan. Att man var lite mer selektiva när man valde att gå. Man kontrade mer. Man var otroligt disciplinerade i försvarsspelet. Och där tycker jag både Kurmark och Rubensson gör ett jättejobb. Man kan ju lite spekulera innan matchen att Häcken skulle ha problem med wingbacksen i Linköping, Selerud, Lennartsson. Men problematiken var att de låg så högt så att både Sandberg och Wik, ytterbackarna i Häcken, gick ju bara ut och stängde dem direkt. Och så handlade det bara om att stänga kanterna och det löste inte Linköping. Så att jag tyckte att de liksom reagerade för sent på den taktiken som Häcken kom in med och utnyttja kanske inte heller ytorna tidigt nog, utan var lite tafatta som sagt. Så att jag sa det tidigare, jätteförvånad över hur de hanterar den här matchen och tempofattigt var det från Linköpings del. Så det borde ju inte jättegott i deras sluttamp.
Nej, det är ju ett getingbo nu om de här Champions League-platserna. Vi har Rosengård med 5-poängsledningen då i SM-guldsstriden som vi pratade om innan. Men sen har vi Linköping, Kristianstad och nu då Häcken bara 2 poäng bakom. Per, vad säger du om getingboet vi har här uppe i toppen?
Mm. Först har man ju tänkt att bli lite ledsen så här. Nu är damasvenskan avgjord och Rosengård springer iväg. Men om man granskar det här lite till så är du så inne på. Det får vi tänka Champions League-platser. Men vi kan börja med guldstriden, vi var inne på den. Ja, den är nästan till avgjord, men Rosengård har ju en nyckelmatch den 14 oktober, direkt efter landslagsuppehållet mot Eskilstuna. Ett Eskilstuna som har som liksom tar poäng av Kristianstad, ett Eskilstuna som har ett tränarteam som liksom pratar om sin framtid som liksom Sadik och Bernhardsson. De vill nog visa vad de kan, så att det är ingen lätt match för Rosengård. Och skulle Rosengård förlora den, och sen är det möte, eller tappa poäng, och sen har de Kristianstad, Då kan guldstriden leva. Antagligen gör de inte det och då är guldstriden avgjord. Men det är ju en jätteviktig match för guldstriden. Och det andra getingboet, det är ju Champions League-platserna. Jag tror den här förlusten som Linköping fick mot Häcken, den kan vara otroligt betydelsefull när vi summerar det här. Jag är en av dem som tycker att kanske Linköping har haft den absolut högsta nivån i årets damansvenska. Både försvarsspelet i sin höga aggressiva spel och sitt anfallsspel. Men de senaste matcherna har de fått kampa kring segern. De har kampat mot Hammarby, kampat mot Vittsjö. Och formen och Amelie Wangsgård som skyttedrottning är inte i samma form. Det gör att de har ett ruskigt tufft schema, Linköping. De har Piteå som de ska spela mot. De har Kristianstad. Eller vill säga rätt här nu?
Linköping och Piteå och Kristianstad som största...
Ja, precis. Och de två matcherna tror jag blir väldigt, väldigt tuffa. Och det skiljer 2 poäng. Så att jag är liksom inne på här att Häcken nu, som har ett väldigt enkelt schema får man ändå säga, liksom med Kalmar och AIK, att kanske så att trots att Rosengård för mig har haft högst potential, eller Linköping har haft högst potential, att det är de, om jag måste summera just nu, som jag tycker ligger sämst till för Champions League-platserna, om jag måste tippa. Så att det är väl lite skrällande. Så att det är ett getingbo. Det här blir kul att följa.
Ja, jag tvingar ju alltid att tippa, så att det måste du absolut. Jag uppskattar att du gör det. Saga, håller du med? Eller vilka tre lag kommer skrivas ner på de där små lapparna och läggas i bollar i Schweiz så småningom för en lottning till ett CL-kval?
Jag hatar verkligen att tippa. Alltså det är typ det värsta jag vet. Jag vet ju att jag önskar... Förlåt. Vänta. Rosengård tror jag är givna. Kristianstad tror jag är givna. Jag håller inte med Per. Jag tycker, alltså jag tror Linköping har det i sig att kräma ut det sista av det här året. Har man gjort en så bra säsong så har jag väldigt svårt att se att man skulle lägga sig platt här nu och bara acceptera läget. Och att man inte tror mer om sig själva. För liksom innan den här matchen så snackar man om att de skulle kunna ta guld. Ska de nu bara inte ge det sista och de sista 4 omgångarna? Jag har väldigt svårt att säga det med André i spetsen där. Laget verkar må väldigt bra ihop. Per, du nämner Wangsgård, att hon inte är i form. Jag vill också vända på det, att det handlar faktiskt också om att lagen, tycker jag, har stängt henne på ett jättebra sätt. Så det är inte bara att hon inte är helt klinisk. Nu var hon inte det senast, det kan jag hålla med om. Men annars tycker jag det är lag som har scoutat sönder och vet precis hur de ska stänga henne. Det måste ju Linköping reagera på, och det har de inte riktigt löst. Så att jag tror ändå att med de här sista omgångarna så löser Linköping det och chockar lite. Så att jag tror ändå Rosengård, Kristianstad, Linköping.
Vi får se vem av er som får rätt. Om någon av er får rätt. Det kan ju också bli som så att Kristianstad till exempel faller igenom. Vem vet? Men det är ju inte bara i toppen som det är jämnt. I botten så hände det också grejer. Det var en viktig match som spelades. IFK Kalmar besegrade BP. Per, du var på plats på den här matchen. Vad säger du om matchen, och kan IFK Kalmar andas ut nu?
Om vi börjar med matchen så måste jag säga att jag är väldigt imponerad av båda lagen, vilket skickar signaler till, liksom, till bottenstriden. Det är 2 lag som vet att det här är en oerhört viktig match. Det kan vara avgörande poäng. Och båda lagen går in med, jag brukar säga, som känsla att vinna är större rädsla än att förlora. Så upplever jag matchen. Otroligt offensivt inriktade, går för 3 poäng. Kalmar, offensiv formation, liksom en trebackslinje, pressar högt inledningsvis. BP spelar sitt spel. Så det i sig, jag tycker det är väldigt bra första, framförallt den första halvlek. Högkvalitativ match för att vara en bottenlag. En av de bästa bottenmötena jag har sett i år. Så att, däremot så fick Kalmar utdelning. Kanske lite grann för att de har något mer spets. Amanda Perssons vänsterfot, det flyger in i ett inlägg och sen står hon en fantastisk hörna. Och BP:s problem är att de inte har svårt att få bollinnehavet till klara målchanser. Den problematiken fanns ju kvar till forceringsfasen. Så att, ja, de här poängen tror jag räcker för Kalmar. Absolut. Sen om det, men för BP tycker jag ändå, om jag ska jämföra hela matchen, så tycker jag nästan att BP har lite bättre, alltså som allround är de jämnare. De har ett eget spel, de släpper inte många målchanser. Kalmar dödar ju den här matchen med att göra mål. Sen i andra halvlek när BP forcerar, då har Kalmar jätteproblem att stå emot. Och när BP:s forcering kommer med Barsley på topp, Matilda Prakt på topp, då helt plötsligt skapar de målchanser. Så att, nej, Kalmar klara, vill jag påstå. Sen tycker jag BP då ändå tänkte så här, det här är kört. Nej, det är inte kört. Jag tycker de ligger bra till. För de har ett spel, men de måste börja hitta sätt att göra mål. De måste använda landslagsuppehållet för att kanske våga ta någon till tre poängare.
Ja, samtidigt som den här matchen så åkte ju då AIK och Umeå på tunga förluster. Det fortsätter att vara otroligt jämnt där nere. Hur slutar det här, Saga? Nu får du tippa igen. Jag vet att du älskar mig som allra, allra mest just nu.
Nej, men jag tror Kalmar klarar sig utan att behöva kvala. Jag tror de vinner mot AIK i slutskedet. Däremot BP kommer kunna... Jag tittar utifrån vilka tre poängar de skulle kunna ta, det i så fall mot Umeå. Men Umeå är inte att räkna bort samtidigt. Men jag tror att AIK och Umeå ligger riktigt risigt till. Det är BP som kommer kvala och Kalmar är säkra till nästa år. Det tror jag.
Mm, det var ju också så att det inte bara var Hedvig Lindahl som vi var inne på i början och Djurgården som fick rubriker efter derbyt i söndags. AIK hamnade ju också i fokus när Nebojša Novaković, som ju inplockad för att vara tränare under matcher, inte var där på ett derby. Han hade fått ledigt på grund av att det var ett bröllop på lördagen. Per, vad tänker du om att Novaković inte är på plats under en så viktig match som det är för AIK i det läget man är i tabellen?
Ja, men det är ju så. Jag har ju ingen aning liksom vilka mer skäl än de som stått i media. Det kanske finns jättemånga skäl, så man ska vara försiktig med det. Men om man bortser från det så är det klart att en sån ikon som Nebojša Novaković och hans roll att vara matchcoach och AIKs position, så brukar man påstå att man vill ha alla personer som helst kan stötta, ska sluta samman. Av den anledningen tycker jag att det är givet att jag skulle gjort allt i min makt att vara på plats om det hade funkat. Allt från alla tränare såklart, styrelsepersoner, ordförande, klubbledning, för att visa liksom att man står upp som en förening. Så att det gör att det är klart att det måste vara olyckligt för spelarna. Sen kan det vara kommunicerat lika, jag säger inte att det är matchavgörande, men nej, som förening måste man gå ihop. Viktigt.
Saga, blir du förvånad över det här att han inte finns på plats under en så viktig match? Dessutom ett Stockholms, där vi har varit inne på vad rivaliteten betyder uppe i Stockholm mellan storstadsklubbarna.
Nej, men nej, såklart. Att man utgår ifrån att han har gjort vad han har kunnat för att vara där, och jag tycker ju att han bör vara på plats, men som sagt, jag vet inte anledningarna mer som sagt än det som har stått, och därav kan jag inte spekulera eller ha en åsikt, utan tycker väl bara så här, precis som Per är inne på, du får ju i de här viktiga skedena, i ett sånt viktigt möte, så utgår man ju från att det finns ett genuint intresse från alla parter att vara där. Och med det sagt så vet jag ju som sagt inte hans anledningar, och får väl passa mig för vad jag säger.
Ja, nej, det som jag reagerar på också i Fotbollskanalens artikel här, det är ju att han var på plats på matchen som herrarna spelade mot Sirius istället. Han fanns inte på plats då på stadion, och att Adelisa Grabus säger till Fotbollskanalen att de inte fick någon riktig anledning till varför han inte var med, men han hade uppenbarligen någon anledning. Just det där reagerar jag på, att spelarna vet faktiskt inte varför han saknas. Det kanske borde kommuniceras.
Absolut. Det är väl kanske... Med den informationen så förstår jag ju frustrationen från spelarna. För det är ju Alltså det känns ju som en signal att man inte bryr sig. Eller så hade jag känt. Om man sen piper iväg till herrarnas match, så vet man ju inte om det där bröllopet skedde under matchen. I don't know. Men jag tycker det känns jättekonstigt om man inte är tydlig med sina egna spelare. Då har de ju misslyckats någonstans på vägen i kommunikationen.
Mm, det där med kommunikation är en bra grej. Det kan vara bra att snacka med varandra. Vi får väl se vad som händer i den där bottenstriden. Men vi ska stänga damallsvenskan för det här avsnittet. Vi kommer givetvis att komma tillbaka till den framöver med tanke på hur spännande det är. Men nu ska vi till Spanien. Eller ja, jag har ju faktiskt varit här hela tiden. Nu ska vi snacka om det som sker här i värmen bland palmerna i Córdoba. Det är ju så att landslaget har samlats här för 2 matcher. Det är Spanien på fredag här i Córdoba och sen Frankrike på Gamla Ullevi på tisdag. Och som de experter ni är så ska ni få berätta hur ni tycker att blågult nu då ska matchas i de här 2 matcherna. Hur man ska hantera dem, vilka ska få chansen, när och hur, vad hade ni liksom gjort om ni var Peter Gerhardsson? Men först så ska vi lyssna på...
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Förbundskaptenen själv.
Som alltid så spelar man, eller vi funderar faktiskt väldigt mycket på ja, inte kanske, mer kanske hur vi ska spela den första matchen. Och så får vi utvärdera det efter och sen är vi flexibla inför den andra, vad vi väljer för någonting. Men det kommer troligtvis inte bli samma startelver båda matcherna, men å andra sidan blir det inte helt nya startelver heller. Så att någonstans där om vi spelar första matchen och kollar på prestationerna där och vad vi vill titta på till nästa. Men några nya spelare blir till Frankrike-matchen som inte startar mot Spanien, så blir det säkert.
Vad vill du ha för svar den här samlingen?
Jag vill alltid vinna matcher. Jag vill alltid ska se perfekt ut. Vi är ju, det är liksom mycket detalj, men jag tycker liksom att det vi pratade om efter EM och det påbörjade på träning, liksom det här med mod, att en mot en situation där att våga dribbla, att våga liksom slå sin motståndare, det tror jag liksom att det är en väg liksom att bli ännu bättre. Så att det hoppas jag också som ett moment i spelet att vi ska få se, och naturligtvis också mot Spanien som är i de här 2 landskamperna. Spanien är väldigt passningsskickliga och där kan vi försvarsmässigt vinna på dem om de spelar in på felvända korta passningar och sånt, och där ska vi vara aggressiva och bra. Så att där kan vi träna på det försvarsspel. Mot Frankrike så får vi ju säkert mycket en mot en stationer med fart och allting, så att vi får träna på det. Så att vårt försvarsspel kommer ställas på lite olika liksom, ja, krav när det gäller Spanien och Frankrike. Så att på så sätt 2 bra matcher med 2 lite olika motståndare.
Peter Gerhardsson där alltså. Saga, om du får börja nu då med Spanien-matchen. Ett Spanien som dessutom är kraftigt decimerat med tanke på att 15 spelare har tackat nej. Förbundet inte kommer välkomna dem tillbaka för de har bett om ursäkt. Ja, ni som lyssnade förra veckan vet ju vad det är vi pratar om. Den här soppan som just nu är i spansk fotboll. Har ni inte hört det så rekommenderar jag att gå in och lyssna på det avsnittet. För nu så ska vi fokusera på det sportsliga och... Sverige har ju starkast möjliga trupp här, om man bortser från Jennifer Falk som har valt att tacka nej. Hon är hemma med tanke på att man väntar barn i familjen. Det kommer ett litet tillskott till familjen Falk i oktober. Och så har vi då långtidsskadade Hanna Glas. Så, Saga, vi tog lång väg hit, men vilka vill du se i en 11 mot Spanien? Och vilken formation ska man köra?
Ja, men jag tycker det var intressant som Gerhardsson resonerar kring... just det här, hur Spanien spelar. Det är mycket bollar in precis framför backlinjen där det är felvända spelare, och därav har jag valt vissa spelartyper för det. De spelar också en 4-3-3 för det mesta i Spanien, vilket också innebär att det finns en yta för våra spelare precis framför, framför backlinjen. Och därav har jag valt lite spelare för det. Så att without further ado så kommer jag fortsätta med 3-5-2, men jag har ändrat om vilt skulle jag vilja säga. Så att, nej, jag kryddar som vanligt. Men, nej, men jag ställer upp med Cecira i mål. Tycker att hon får chansen här nu när Falk uteblir. Kommer ha Magda, Ilestedt och Björn i en trebackslinje. Där jag tycker dels, som vi pratat om tidigare, Björns spel eller passningsfot känns viktig i en sån här match. Men också att alla tre är skickliga på att kliva in och vinna mycket boll. Och tycker det passar matchbilden. I min femma på mitten, eller om man nu vill säga det, så har jag Jonna till vänster. Hon har inte alltid varit med i min elva, men har tagit en plats nu. Jag tycker hon har bevisat sig på både landslagssammanhang och i klubblaget nu. Att vara Victor är på fasta situationer, men också i sitt spel. Skog till höger har jag. Och min tanke i detta är att det ska bli ske en liten rotation till höger. Så att Jonna kan hjälpa till lite i defensiven mer. Och att Skog får lite friare tyglar. Men fortfarande en trebackslinje, så vi är tydliga med det. Benny och Rubensson. Alltså Bennison, Rubensson som sittande. Och Aslani som spets där. Har jag. Aslani för att hon ska kunna komma in i de här ytorna precis framför backlinjen. Och på topp har jag Blackan Rolfö. Rolfö ska alltså då inte vara anfallare. Utan hon ska ha en ganska fri roll på vänsterkanten med tanke på rotationen som kommer ske till höger. Så ni hör hur mycket jag har tänkt på det här. Men Rolfö ska jag tycker att i EM så kändes hon lite, jag ska säga passiv. Det känns som hon fastnar lite i mitten. Och nu med den här rotationen tänker jag att hon får kanten till sin förfogande. Men hon kan också ta upp den här lite mer kreativa rollen framför backlinjen. Och Blacken kan dra ner djupled som hon är bra på. Så att, hängde ni med på den? Där har ni min elva.
Jag gillar hur du tänker och hur mycket du har analyserat det här ändå. Per, vad är dina reaktioner på Sagas elva? Håller du med eller vad tänker du?
Jag var väldigt inte. Jag sitter och funderar på. Hon har ju tänkt till ordentligt här. det här är ju framtida förbundskaptenens material, känner jag spontant. Nej, men jag tycker nog först, jag tänker att man ska nog jobba med en formation under liksom samlingen, för att först är det så här, nu spelar en fyrbackslinje den matchen, spelar en trebackslinje den matchen, det tror jag kan bli lite hattigt. Däremot kanske, så att jag har ritat också upp med tanke på hur laget ser ut just nu, än faktiskt en trebackslinje och en 3-5-2 kan jag också tycka är rimligt utifrån vilka spelare man har tillgängliga just nu. Så att, och då tycker jag vi kan bygga vidare på den. Sen kan man ju fundera att i matcherna kanske så här, ha en plan för hur ska du stänga en match om du leder. Ska du spela, liksom, går du ner på 5 eller går du ner på 4 backlinjen. Så att du tränar på, som jag sagt förut. Tänk att det här är en kvartsfinal i ett VM. Och så kan du träna på att stänga match eller träna på att forcera en match. Oavsett resultatet. Jag skulle vilja se att det här är, så här ska Sverige spela för att ta sig vidare i VM. Men då tycker jag däremot att man ska fortsätta med en 3-5-2. Även fast inte Saga sagt det, så jag ritar upp det. Jag tycker nog också Musovic ska spela. Jag hade nog använt Linda Sembrant, som jag tycker fortfarande liksom har så viktiga fötter i Sverige. Och är så skicklig i speluppbyggnaden och gör sina andra backar. Jag hade haft den centralt. Och så hade jag haft Magda till vänster och Björn till höger. Som sköter mycket liksom uppspelen i trebackslinjen. Sen hade jag använt Rolfö som wingback till vänster. Och hade ändå velat testa Ryttenkaner mot det här motståndet, så man vet att de klarar, så får svaret, klarar hon den defensiva balansen? Klarar Sverige två offensiva spelare? Jag tycker det är helt rätt tänkt med John Andersson. Hade det här varit en kvartsfinal i VM, så hade jag nog spelat John Andersson givet, för att det hade varit tryggt. Jag vill få svaren här på som Rolfö och Rytting mot de här. Jag tycker också fortfarande att Angeldal, fast hon inte får spela, är så viktig för Sveriges anfallsspel. Så jag hade behållit den i mitten. Jag hade satt in Elin Rubensson med tanke på hennes arbetskapacitet och form som jag såg mot PSG centralt bredvid henne. Aslan i samma position som Saga inne på. Och då blir det Blacksten och så Hurtig. Då får man även in en Hurtig på topp för att jobba med henne. Sen får man säga hur, liksom, kanske lite mer central forward och hitta olika liksom, en dynamik med Blackstenius. Så att där har ni min 11, men det går, jag tycker de här funkar. Den kan väl vara mot Frankrike, kan väl Saga få köra sig in mot Spanien, och så har man någon liknande formation. Hon har lite mer rotationer. Jag tänker mer på jag vill ha lite svar om spelarna håller mot här, och Frankrike kommer du verkligen få svar på då, på det.
Ja, för mot det här Spanien, det är ju som vi var inne på liksom, inte det Spanien vi kanske hade önskat oss att få se, med tanke på att vi saknar alla Barcelona-stjärnor. Det hade blivit en helt annan värdemätare än vad det ju faktiskt kommer bli nu. Det får vi väl säga, även om Peter Gerhardsson och spelarna här är inne på att ja, men alla är så himla bra ändå, de har så mycket bra spelare och där. Det är klart att de har, men det här är ett väldigt, väldigt mycket sämre Spanien än vad det hade kunnat vara om de hade haft med alla stjärnorna. Så Frankrike blir ju något annat, men... ni har båda Björn i backlinjen här. Det är ju lite intressant att kommunikationen mellan klubblag och landslag här, den verkar liksom ha lite fördröjning när det kommer till Nathalie Björn. För numera spelar hon ju då i det sittande mittfältet i Everton. Och det går ganska bra för Nathalie Björn. Men hon själv är väldigt inne på att jag är här som back den här samlingen. Så att vi får nog se henne i den där backlinjen. Vad tänker ni om, Saga, om du tänker om Frankrike-matchen här? Liksom, vad hade du gjort förändringar till den? Och hur tycker du att Peter ska tänka där?
Med tanke på att Frankrike är så skickliga mot en, precis som han också säger, och alltså, ja, ni har ju redan hört mig liksom överrösa Frankrikes spelare med superlativ, hur bra de är och skickliga de är mot en, så att där krävs ju också att vi matchar mot det. Jag tror vi behöver vara lite mer defensiva i tänket mot Frankrike. Specifika förändringar, det behövs kanske inte så. Det är klart att man behöver testa olika. Men jag tänker, apropå du frågade tidigare det här med vad jag var mest förvånad över, så pratade jag om egentligen Linköping. Men apropå Linköping, Stina Lennartsson, det var ju lite förvånad att hon faktiskt kom med i uttagningen. Inte på att jag är förvånad för att hon tycker hon platsar, utan tvärtom. Det är så himla givet med den formen hon har visat. Och där har du in en helt annan, rivigare kanske wingback än vad Skog är. Jag tycker Lennartsson absolut briljerar offensivt, men hennes försvarsspel, där, det ska man inte bort. Alltså. Hon är ju otroligt jobbig att möta. Så att, kanske få in henne skicklig på det här försvarsspelet på längs kanten. Så att, det kan ju vara en förändring man gör. Jag har inte preppat samma typ av analys kring Frankrike-matchen, men jag tror vikten där ligger på något helt annat, och det är just att slå sin spelare både offensivt och defensivt en mot en, och behöver vi spelare på plan som kan göra det.
Vad tänker du, Per?
Ja, men jag tänker ändå att det är intressant att ta upp Björn där, som jag också förespråkar som mittback, men är det så att man lyckas inte med sitt innermittfält, nu är Kumark tillbaka, så, och Björn fortsätter prestera som hon gör i den här toppligan, så är väl där Sverige måste hitta en ersättare till Seger. Det kan vara Rubensson, det kan vara Angeldal, men det är klart att dels med tanke på hur hon levererar i VSL, så kanske hon ska vara där och konkurrera. Och för att vi har också, jag hade ju Ilestedt på bänken. Hon gör ju väldigt bra match, liksom spelar i PSG och liksom en klassspelare. Frågan är om man har råd att ta henne. Det är klart att man kan bänka Sembrant eller någon annan. Men med det så kanske att man skulle ändå vilja se Björn igen då. Nu är jag tillbaka till det, eftersom hon spelar i klubblaget. Det är en del. Jag tycker också, som Saga, det är sånt som Bennison behöver få speltid. Hon kan ju både faktiskt konkurrera på en wingbox-position. Det är ju lite intressant, som man gör i klubblaget ibland. Men annars ser jag också Bennison centralt, antingen på Aslanis position, om Aslan är skadad, eller på det centrala mittfältet. Så henne skulle jag vilja få in i den här elvan. Jag tycker också Olivia Skogs formkurva, som Saga är inne på, att hon skulle kunna få speltid som en wingback, för att det är intressant. Och att vi i forwardsparet börjar testa. Det är lite synd att inte Blomqvist får starta i Wolfsburg. Hon måste ta den först. Men hon har ju en jäkla speed. Och hon börjar, förut var hon med en tydlig nia. Nu börjar hon även bli en tia där och gör mycket framspelningar. Jag tror det skulle passa ganska bra med Blackstenius, om det är så att man inte får träff på Hurtig. Så att jag ville få in de spelarna, vill jag ge minuter. Liksom om det är två matcher. Men nöta lite på formation.
Det finns ju lite att laborera med under de här två matcherna, men det är två matcher då mot toppmotstånd, och du var inne lite på det, Per, innan, liksom att se det som en VM-kvart. Det är lite så det låter på Peter också när han pratar om det här, för han var ju inne på då när man tar upp att ja, men Spanien, de saknar 15 spelare nu, och han säger, vad säger att de är tillbaka när det väl är ett VM? Det är ingen som vet hur lång tid den här konflikten kommer hålla på. Det kanske är det här laget de skickar till VM. Vi måste gå in med att det här är det som finns nu. Det kan vara liksom en match i ett VM. Det är ju väldigt tydligt att det är fokus för Sverige. Hur viktigt är det att prata om det i gruppen nu, att man börjar matcha mot att det här är viktiga matcher utifrån ett VM. Det är inte bara random träningsmatcher i oktober där man kan sola. Jag kikar ut här lite, det är liksom 30 grader ute och livet är ganska gött i Spanien. Det är kanske inte det man ska ha fokus på här, utan att det är ett VM som väntar.
Alltså jag tänker spontant att det här är ju, alltså det här är ju möjligheten för landslaget att bygga det man vill se i VM. Alltså det finns inga, de träffas alldeles för sällan för att kunna slå med den lätta hammaren och säga att det är bara gött att hänga med gänget igen, och det tror jag inte att de gör. Och jag tror också Gerhardsson och hela det gänget, alltså det, tränarstaben, Per har varit inne på det, testa scenarion, och det måste de också göra. De måste ha mer kvitton och mer, ja men, tydliga beslut som ska ske, och kanske också, ja men, som man vill ha i VM i olika scenarion. För jag kan tycka i EM tidigare då att det kanske inte togs tillräckligt med modiga beslut under matcher. Att jag saknar lite mer matchcoachning, lite mer drag så att säga. Och det är kanske någonting man redan nu måste testa och jobba in. Och sen tror jag också det handlar om att börja ge förtroende till vissa spelare. Alltså vi kan inte laborera för länge med ett mittfält. Vi behöver sätta ett mittfält nu, det är navet. Det är det som också, man kan prata backlinje hur mycket man vill och anfalla hit och dit, kreativitet. Men ett mittfält är ett mittfält, och det måste funka nu. Och vi kan inte hålla på in, ut och hej och hå. Utan det ser jag gärna att man börjar sätta, man nästan så här kan anta att det här kommer vi se i VM. Och det är nu det måste ske. Så att förvänta mig också att de här matcherna blir därefter.
Det finns en aspekt till också tycker jag. Det är ju att resultat, man vet, alltså för landslag blir ju resultat väldigt viktigt. Bara titta på herrlandslaget som gör väldigt bra resultat, och så börjar du ha en samling där du förlorar. Så lika häftigt som det är med de här motståndarna, så börjar du ställa krav på Sverige. För att det är klart att Sverige kan förlora, och det beror på vilket sätt man förlorar, mot Spanien och Frankrike. Och så visst, du vann mot Finland här, men du har en nyckelmatch mot England. Och sen har du Australien på bortaplan i november. Och så nästa år har du inte de här klassiska, du har ett VM mot sommaren. Du kan spela jättetuffa försäsongsturneringar, gissar jag, som de ska matcha mot. Och så börjar du summera dina 8 senaste landskamper. Och så blir det en grej. Så att jag tror att den här samlingen blir väldigt, väldigt viktig för damlandslaget resultatmässigt också. Och det är den balansen man måste ha, med hur mycket man vågar testa och liksom som vi kan sitta och leka med, och hur mycket Peter Järs och Magnus Wikman behöver faktiskt välja väg, som Saga är inne på, tycker det är väldigt klokt. För resultat är viktigt för, även för landslag.
Vi får se vad de får för kvitton under den här samlingen. Nu har vi pratat på väldigt, väldigt länge. Jag hoppas att ni har orkat lyssna på oss hela vägen. Vi får väl ta och analysera de här matcherna och vad vi egentligen fick för svar när vi är tillbaka nästa vecka. Och då kan vi flagga redan nu för att det avsnittet kommer komma ut på onsdag istället för på tisdag. Så att vi får med den där Frankrike-matchen också. Det känns ganska lönlöst att sitta och prata om någonting när matchen spelas bara precis efter. Och ni kanske ändå inte hinner lyssna på det innan matchen. Så på onsdag nästa vecka är vi tillbaka igen. Men innan vi säger tack och hej så ska vi ju dela ut 5+. Är det någon av er som har 5+ att dela ut, eller vad känner ni?
Nej, jag har inte. Det finns massor, men jag har ingenting förberett.
Nej, men då kör vi på det som vi har hyllat flera gånger i den här podden. Och det är ju publiken, det faktum att det faktiskt kommer att bli. Vi har sett rekord slås ut i Europa de senaste veckorna. Vi ser hur det blir tillströmning. Vi får se om Champions League kan leva upp till det nu när de ska spela på de stora arenorna flera gånger. Olivia Skog fick bland annat frågan då om att få spela på Camp Nou inför kanske 90 000 om man lyckas få dit så där mycket folk igen. Om man får till den där hypen under gruppspelsmatcherna. Det är ju dessutom en tidig julklapp i så fall för Rosengård, för den där matchen den spelas 21 december. Men vi har ju en publikfest att se fram emot redan på tisdag. Sverige-Frankrike. Det är mycket biljetter sålda. Det uppskattas av spelarna. Vi får se om de kan bjuda upp till den underhållningen. Så 5+ till alla er som tar er till arenorna, som ser till att det blir publikfester runt de här matcherna. Och med det hörni, så säger jag tack till dig Saga, tack till dig Per.
Tackar.
Tack till Julia Karlsson, vår producent, som har lite att jobba med som vanligt, så att vi får höra alla röster i de här avsnitten. Och jag som heter Anna Rydén tackar framförallt dig som har lyssnat hela vägen. Vi hörs igen på onsdag, eller när ni nu vill lyssna på det. Men från onsdag så finns ett nytt avsnitt av fan plus.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.